Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Jödel Escher Buck, An Eternal Golden Braid, ofta kallad GEB, är Douglas R. Hofstadters tvärvetenskapliga klassiker från 1979. Boken rör sig mellan matematisk logik, datavetenskap, musik, bildkonst och medvetandefilosofi för att undersöka hur ett jag och meningsfulla tankar kan uppstå ur materiella delar som var för sig saknar förståelse. Titeln samlar Kurt Gödel, M.C. Escher och Johann Sebastian Bach, tre skapare vars verk används för att belysa återkommande mönster, självreferens och olika nivåer av beskrivning. Hofstadter skriver inte en vanlig introduktion till något enskilt ämne. Han bygger istället en omfattande argumentation genom exempel, paradoxer, pussel och dialoger mellan Achilles och sköldpaddan, inspirerade av Lewis Carroll. Den centrala idén är den märkliga slingan, en struktur som på något sätt återvänder till och påverkar sig själv. Syftet är att göra frågan om medvetande och artificiell intelligens konkret, utan att låtsas att den har ett enkelt slutgiltigt svar. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Gödels ofullständighet visar en gräns för formella bevis. En viktig grund i GB är Kurt Gödels ofullständighetssatser. Hofstadter använder dem för att visa att ett tillräckligt uttrycksfullt och konsekvent formellt system för aritmetik inte kan fånga alla aritmetiska sanningar genom sina egna bevisregler. Det betyder inte att matematiken så kollapsar eller att varje påstående blir obevisbart. Poängen är mer precis. Vissa sanna påståenden kan inte bevisas inom ett givet system om systemet samtidigt ska behålla vissa grundläggande egenskaper. Gödel nådde detta genom att låta ett aritmetiskt påstående indirekt tala om sin egen obevisbarhet. Hofstadter ägnar mycket utrymme åt hur symboler kan kodas som tal, så att resonemang om formler och bevis blir resonemang inom aritmetiken själv. Den tekniska vägen är krävande men avgörande för bokens större tanke. Självreferens är inte bara en språklig lek eller en paradox från en spegelsal. Den kan byggas med strikt formella medel. Därmed blir skillnaden mellan sanning och bevisbarhet en filosofisk fråga om varje regelsystems räckvidd. För läsaren fungerar avsnitten också som en varning mot att likställa det som kan räknas fram med allt som kan förstås eller vara sant. För det andra, den märkliga slingan förbinder symboler med upplevelsen av ett jag. Hofstadters mest kända begrepp är den märkliga slingan, strange loop. En sådan slinga uppstår när man rör sig genom flera nivåer i ett system och på ett oväntat sätt kommer tillbaka till utgångspunkten. Gödels konstruktion är ett logiskt exempel, men Hofstadter menar att liknande återkopplande mönster kan hjälpa oss att tänka om medvetandet. Hjärnans enskilda neuroner har inga övertygelser, avsikter eller en inre berättelse om ett jag. Ändå kan stora nätverk av neuroner skapa stabila symbolmönster som representerar omvärlden, minnen och personen själv. När sådana representationer kan påverka vidare bearbetning uppstår ett system som, på högre nivå, delvis modellerar och reagerar på sig självt. Hofstadter kallar inte detta ett enkelt tekniskt recept för medvetande. Snarare erbjuder han en förklaringsram där ett jag inte behöver vara en separat, mystisk substans utöver kroppen. Det kan vara ett mönster som blir verkligt och verksamt på sin egen beskrivningsnivå, trots att det vilar på fysiska processer. Här är bokens resonemang särskilt relevant för diskussioner om reduktionism. Att hjärnan består av neuroner innebär inte att begrepp som mening, person eller beslut saknar värde. De beskriver organisationen som uppstår när delarna samverkar. För det tredje, Bucks, Fugor och Eschers bilder gör abstrakta strukturer hörbara och synliga. Buck och Escher är inte dekorativa namn i titeln, utan två skilda sätt att visa samma slags strukturella frågor som logiken väcker. I Bachs fugor återkommer ett musikaliskt tema i olika stämmor, tonarter och omvändningar. Ett motiv kan kännas igen trots att det har förflyttats eller förändrats. För Hofstadter illustrerar detta hur en abstrakt struktur kan bevaras genom olika konkreta uttryck. Eschers grafiska verk visar på liknande sätt perspektiv som vänder sig mot sig själva, trappor som tycks stiga utan slut och händer som ritar varandra. Bilderna gör nivåförskjutningar och självreferens intuitivt gripbara, även när de inte är bokstavliga modeller av matematiska bevis. Hofstadter använder dessa konstformer för att argumentera för isomorfier, alltså betydelsefulla likheter i relationer och mönster mellan till synes olika områden. Det är inte identiska objekt som är viktiga, utan att deras delar är ordnade på jämförbara sätt. En melodi, en bild och en formell regelkedja kan därför belysa varandra utan att reduceras till samma sak. Bokens form efterliknar dessutom sitt innehåll. Kapitlen varvas med lekfulla dialoger, ofta mellan Achilles och sköldpaddan, vars uppbyggnad anknyter till musikaliska former och samtidigt demonstrerar idéerna som diskuteras. Formen blir därmed en del av analysen, inte bara ett sätt att göra stoffet mer underhållande. För det fjärde, symboler får mening genom tolkning, inte genom reglerna ensamma. GB granskar skillnaden mellan att manipulera symboler enligt regler och att faktiskt förstå vad symbolerna betyder. Ett formellt system kan specificera vilka teckenföljder som är tillåtna och hur nya följder härleds. På den nivån hanteras former, inte innebörd. Ändå använder människor matematiska tecken, språk och datorprogram med mening. Hofstadter betonar därför kartor mellan system, där ett mönster i ett system tolkas som något i ett annat. Ett schackprogram kan exempelvis följa regler som berör positioner på ett bräde, men för en mänsklig spelare representerar positionerna också hot, planer och möjligheter. Skillnaden är inte att regler är irrelevanta, utan att mening uppstår i en rikare väv av igenkänning, sammanhang och användning. Detta perspektiv riktas både mot förenklade idéer om att datorer bara är tomma symbolmaskiner och mot föreställningen att mänsklig förståelse står helt utanför mekaniska processer. Hofstadter undersöker hur betydelse kan växa fram ur processer som lokalt saknar betydelse. På samma sätt som ett mönster på systemnivå kan finnas utan att någon enskild beståndsdel bär hela mönstret. Resonemanget har konsekvenser för AI, översättning och språkfilosofi. Att ett system ger korrekta svar enligt regler är inte i sig ett bevis för djup förståelse. Samtidigt måste en teori om förståelse kunna förklara hur den faktiskt är förankrad i fysiska och symboliska processer. Slutligen. Bokens AI-fråga skiljer intelligensens princip från enkla maskinliknelser. Artificiell intelligens är en genomgående fråga i GB. Men boken ger ingen enkel prognos om när maskiner skulle bli medvetna. Hofstadters centrala intresse är principiellt om ett system byggt av enkla, regelbundna och materiella processer kan ge upphov till förståelse, kreativitet och ett jag. Eftersom biologiskt liv och mänskliga hjärnor också består av fysiska komponenter avvisar han tanken att medvetande automatiskt måste kräva något övernaturligt. Men det följer inte att varje dator eller varje program som kan hantera språk har en inre upplevelse. Avgörande enligt bokens inriktning hur komplext systemet är organiserat. Vilka interna representationer det bildar och om det kan skapa återkopplande symbolnivåer som rör både världen och systemet självt. Hofstadter använder bland annat tankebilder av myrkolonier och självreproducerande system för att skilja mellan individens enkla handlingar och den högre nivå där ett sammanhängande mönster kan framträda. AI-diskussionen är därför mindre en manual för maskinbygge än en prövning av begrepp. Vad menar vi med att förstå att ha avsikter eller att vara kreativ? Bokens styrka är att den vägrar göra dessa frågor till enbart ingenjörsproblem eller enbart metafysiska mysterier. Dess begränsning är att flera tekniska och empiriska frågor om moderna AI-system ligger utanför dess historiska sammanhang. Trots det ger den ett användbart språk för att skilja mellan beräkning, representation och medvetande. Sammanfattningsvis, GB passar bäst för läsare som vill arbeta långsamt med svåra idéer, snarare än för den som söker en kort introduktion till logik, AI eller medvetandefilosofi. Särskilt givande är den för studenter och nyfikna läsare inom matematik, datavetenskap, filosofi, psykologi, musik och konst. Man behöver inte behärska högre matematik från början, men man behöver tålamod med formella resonemang, långa utvikningar och ordlekar. Avsnitten om Gödel är ofta mest krävande, medan dialogerna och exemplen ger återhämtning och nya angreppssätt. Den intellektuella nyttan ligger inte främst i att läsaren får ett slutgiltigt svar på vad medvetande är. Boken tränar istället förmågan att se hur nivåer, representationer och återkoppling samspelar. Den hjälper läsaren att skilja mellan ett systems komponenter och de egenskaper som framträder när komponenterna organiseras tillsammans. Det är ett användbart sätt att tänka både om program, språk, biologiska system och mänskligt tänkande. Jämfört med många populärvetenskapliga böcker är GB ovanlig eftersom den inte bara förklarar samband mellan matematik, konst och musik. Den komponerar sin egen framställning efter dessa samband. Backliknande dialoger, Escher-inspirerade perspektivskiften och Gödel-liknande självreferens arbetar tillsammans. Därför är den både en analys av form och mening och ett försök att låta formen bära en del av argumentet. Vissa slutsatser och AI-ramar kan diskuteras i ljuset av senare forskning, men bokens frågor om sanning, symboler och jaget har behållit sin skärpa. Om du vill stödja Douglas R. Hofstadter, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!